Varsågoda och sitt ner. Välkomna till en bönekväll i Pingstkyrkan. Välkomna till en glädjekväll. Så tycker jag att jag känner det när jag har tänkt på den här kvällen när vi tillsammans ska be, lovsjunga Herren Jesus Kristus, om honom som vi sjöng, som bara genom att ge oss en liten stund med sig låter hela livet förändras. Så är det möjligt. Välkomna i Jesu namn. Det här är ett möte i något som vi i Södertälje brukar kalla för höstkonferens. Och det är kombinerat, ni ler lite grann, en höstkonferens med ett möte bara. Ja, man ska inte förakta det lilla. Det vet ni. Så är det. Men det har blivit att i år har vi bara ett möte i denna höstkonferens. Jag ska återkomma alldeles strax till det. Men det har kombinerats med en förbönskväll för Europa som vi kommer att få höra mera om senare också ikväll. Varför jag känner det som en alldeles extra glädjekväll är att vi har representanter från så många olika kyrkofamiljer. Egentligen är det en enda familj, men det är olika grenar av samma familj. Den kristna kyrkan är en. Liksom Herren är en. Anden är en. Dopet är ett. Så är det också med den kristna kyrkan. Den är en. Men vi samlas i lite olika familjer. Familjekonstellationer. Och det märkvärdiga är att ikväll tror jag att vi har nästan allt som går att räkna upp. Kan det vara så? Inte helt otroligt. Pingstvänner är här. Folk från Missionskyrkan, Baptistkyrkan, Frälsningsarmén, Syrisk-ortodoxa kyrkorna, Katolska kyrkan. En kyrka. Tack. Jag har ju sagt att vi alla är ett. Så det vore konstigt om inte ni var det. Jaha, Svenska kyrkan. Vad har jag fått? Där har vi en, ja. Vad har jag missat för något? Nej. Förlåt? Fri kyrke. Är det norskt? Oj, vad roligt. Ja, vi ska ju be för Europa. Även om ni är utanför EU. Men vi ber för er ändå. Ikväll. Och vi har... Som sagt var glädjen att mötas omkring detta mycket angelägna ämne, förbön för Europa. Det här med höstkonferens, egentligen är det en väldigt gammal ekumenisk tradition i Södertälje. Jag skulle tro att det är en av de allra äldsta ekumeniska konferenser som har pågått oavbrutet i kanske 110 år. Nu tittar jag på ordförande i Södertälje kristna samarbetsråd, Stellan Bengtsson. Det stämmer. Prins Oscar som var i England, nordvästra England på Keswick-konferensen blev så inspirerad så prinsen kommer hem och samlar till en samling utifrån kristna föreningen för unga män, KFUM, där han så småningom var ordförande. Och så kom då en avläggare till Keswick-konferensen att förläggas i Sverige och just i Södertälje förstås. Och kom att betyda oerhört mycket för det andliga livets förnyelse inom olika kyrkor och sammanhang i vårt land. Det är lite kort om den intressanta höstkonferensen som har hetat Södertäljekonferens eller till och med Prinskonferensen. Och en liten hemlighet om ni besöker Missionskyrkan någon gång, och det hoppas jag att ni gör då och då, så kan ni gå bakom... altaret, och där finns prinsfåtöljen kvar, va? Prinsfåtöljen. Han satt i en sån. Nåväl, nog om historia. Nu är vi här. Och detta är underbart härligt. Vi har också en historisk upplevelse att göra. Vi kommer att få lyssna till direktorn för Klara kyrka och församling. Direktor, jag frågade Karl-Erik Salberg som tidigare var något så fint som domkyrkokommunister i Stockholm, men som nu är en egen herre med direktorskap och föreståndarskap för detta spännande som har skett i Svenska kyrkan. När Klara har blivit så där självständig som vi bara utifrån tittar på och tycker att det är något intressant som sker. Det sker mycket ekumeniskt i vårt land som har anledning att vara glada och tacksamma för. Gud verkar. Nu ska jag be Stellan komma upp här. Stellan är präst i Sankta Ragnhild och Tveta och är som sagt var ordförande i Södertälje kristna samarbetsråd som ytterst ansvarar för höstkonferensen. Du ger oss ett Herrens ord och ber i inledningen.
Idag så kan det passa att vi lyssnar till ett ord ur Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Det är helige Mikaels dag som vi firar. Och det står så här. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Till våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Herre himmelske fader, vi tackar dig att du samlar ditt folk i Södertälje och på andra ställen också. Tack Herre att vi får vara en del i din kyrka, din stridande kyrka och din lidande kyrka som är på väg till att kunna få förenas med den segrande kyrkan i himlen en gång. Tack Herre att vi är människor som är i denna världen men att vi också har hjälp utav de heliga änglarna i den osynliga världen. Tack Herre att du har skapat oss allesammans och att du har gett oss olika uppgifter. Änglarna har sin och vi människor har sin uppgift. Och Herre, tack att du, Jesus Kristus, har kommit hit som vår frälsare och Herre. Att du har gjort så att vi allesammans nu ska kunna få komma hem till det himmelska livet. Till den segrande, till glädjen och till festen en gång. Vi ber Herre att vi i våra olika kyrkofamiljer, med våra olika traditioner, ska kunna vara till hjälp för alla möjliga människor. Att kunna se och upptäcka att du, Jesus, är Herren. Den som håller vad han lovar, den som aldrig sviker och den som vi allesammans kan få lära känna och få leva med och glädja oss tillsammans med. Herre, kom din heliga ande. Kom du heliga ande här till oss i denna gudstjänst. Och öppna våra hjärtan för ditt ord och ge oss en himmelsk glädje och få ta del i den lovsång som vi får ha tillsammans här. Jesu namn. Amen.
För övrigt är programmet så här att det kommer att bli förbön lett utav representanter för de olika kyrkorna. Att jag presenterade Karl-Erik Salberg lite extra beror på att han är kvällens predikant. Det var därför. Men i övrigt så kommer programmet att se ut så här att vi kommer att sjunga då och då. Och så får vi lyssna till någon som säger något och ber och leder oss andra in i förbön för det som är vårt ämne, förbön för Europa. Mot slutet kommer vi att landa i Södertälje med de lokala kyrkoledarna också som har en förbön för Södertälje. Södertälje är ju inte hela världen men hela världen finns i Södertälje. Så är det. Jag glömde att berätta att jag heter Sten Gunnar Hedin om någon undrar. Och jag är en av predikanterna i den här lokala församlingen. Peter Artman, han är präst i Svenska kyrkan i Vara. Och du säger oss något nu om det här med Europa och förbön så. Roligt att ha dig här i Södertälje. Varsågod.
Det är roligt att vara här. Jag skämdes lite grann när jag fick frågan här vid entrén om jag har varit i Södertälje tidigare. Och jag fick fundera riktigt. Och jag har ju åkt igenom med tåg några gånger. Men nej, jag har aldrig varit här innan. Så det är en ny upplevelse. Ska läsa här. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och så vidare. Bredden, längden, höjden och djupet. Alltså, man kan sjunga som vi gjorde här, min Jesus, min Herre, och det är helt riktigt. Men när man sjunger den strofen tillsammans så här, och inte bara det, utan man vet om att just den här sången, som ett exempel bland flera, sjungs över hela världen. Det finns ju sånger som är lokala, men det finns också sånger som är globala och som förenar oss. Inte för att de har bestämt sig för att göra det själva, utan därför att det bara blir så som Emily Lönneberg sa om sina hyss. Alltså, det bara blir så. Den kommer från Australien, men vi känner det som vår lovsång också. Därför så handlar det inte bara om min Jesus, min Herre, utan vår Jesus, vår Herre. När jag fick möjlighet att få ett sabbatsår från prästtjänst efter 17 år som präst, så passade jag på att bekanta mig med detta fenomen i vårt land som heter den nya ekumeniken. Som inte bara är artighetsfraser eller artighetsvisiter, utan som också är att man är ärligt och uppriktigt nyfiken på den andra. Och då såg jag att det är lite grann att de historiska kyrkorna med den djupa rötterna med sakrament och tradition var nyfikna på pingstinfluenser och karismatiskt liv. Medan jag såg också att i det karismatiska väckelserummen så hade man ett intresse av de historiska kyrkorna och den stabilitet som finns där. Och så såg jag hur det byggdes broar där Sten Gunnar och biskop Anders Arborelius var ett sådant exempel. Peter Halldorf, Ulf Ekman, andra. Och så åkte jag från plats till plats och öppnade böcker och hemsidor. Och så blev det till en bok som ligger där nere. Den finns att köpa. Ny endräkt, vävd i ett enda stycke. Men det var när jag gjorde detta som jag också åkte med till Paris med syster Veronica från Stiftelsen Berget, som jag träffade en grupp som heter European Union of Prayer. Jag träffade dem i Sacré-Cœur i Paris. Och nu är mina vänner som jag träffade där förra hösten, de är här. Please stand up, my friends. You have just reached Sweden and I apologize and we apologize that the summer is over. One week ago it just left and now we really have autumn, fall. Welcome. Can we give them a hand? I would like to ask Ortwin to step forward. Ortwin is one of the leaders in this group. Please come. I met them there. Jag träffade dem i Sacré-Cœur och vi blev bjudna på lunch tillsammans. Och då var det så efter lunchen att Ortwin kom fram till mig och det gjorde Warren också. Och de presenterade sig och sa, oh, you come from Sweden. Och så talade de om för oss att de hade bett och de var lite modstulna. För de kände att vi har ingen kontakt med Sverige. Och om ett år så är ju Sverige ordförandeland i EU. Hur ska det gå till? Hur ska vi kunna komma till Sverige? För denna gruppen, de åker till det land som har ordförandeskapet i EU. Inte för att man älskar EU, utan därför att det är den politiska realiteten. Man åker dit för att be för det landet. Och vi blev medbjudna sen till Prag i april. Dit jag fick med mig några andra svenskar och några nordbor, bland annat Gunnar och Sonja där nere, vill ni ställa er upp. Som följde med från Norge. Och Gunnar och Sonja, de har ett bönenätverk över hela Norden. Har det på sitt hjärta att förena folk ifrån de nordiska länderna som delar samma tro på Herren Jesus Kristus. Jag kände ju rent spontant att självklart ska vi hjälpa er på det här sättet. Så att när jag kom tillbaka till Sverige så började jag se de kontakter som jag hade fått utifrån den bok jag har skrivit. Och då hade jag lite kontakter i Stockholm, bland annat Karl-Erik som ska predika här sen. Så att jag tog kontakt en bit in på det nya året och vi åkte upp och samlades i Santa Clara och Stanley Sjöberg var också med. Och så fick vi till en samling där även kristna riksdagsgruppen fanns med Anneli Enochsson. Och så kände vi att yes, detta ska vi göra och detta är någonting som är angeläget. Och nu fortsätter vi på den här vägen. Och på den vägen är det och det har vuxit vidare i sin egen takt. Och samtidigt så måste man ha tålamodet och se att det som en gång blir stort, det börjar som någonting väldigt litet, knappt kännbart och sen så får det växa i sin egen lilla takt. Men oavsett hur många man är så känns det som att detta är verkligen någonting som ligger helt rätt i tiden. Profeten Hesekiel säger så här när han får uppmaningen från Gud att tala till de förtorkade benen. Kom ande från de fyra väderstrecken, kom och blås liv i dessa förtorkade ben. Så händer det någonting. Det som syntes helt dött, helt utom hopp, det började få liv och det började få sammanhang. Och det började få senor och muskler och leder som byggdes samman. Och det hoppet finns när det gäller Södertälje och det hoppet finns när det gäller Sverige och Europa. En samlad Kristi kropp som inte bara lever i sitt eget hörn utan som gör skillnad i hela samhället och i hela den del av världen som är Europa. Please, Ortwin, tell us something about bitte nicht in Deutsch. since ich kann leichter Englisch sprechen.
I want to give you the greetings of our group, European Union of Prayer.
Jag vill hälsa från vår grupp European Union of Prayer.
We are together for the eighth time now.
Detta är åttonde gången som vi kommer samman.
We began in 2006 in Strasbourg.
Vi började i Strasbourg 2006.
And we are following the presidency of the European Union through the countries.
Och vi följer ordförandeskapet i den europeiska unionen från land till land.
So we were at Lisbon and in Paris and now we are in Prague and now we are in Stockholm.
Så vi har varit i både Lissabon och Paris och senast nu i Prag och nu i Stockholm.
Why are we going with the countries to the countries?
Varför går vi till olika länder och med länder?
First, because we want to pray there where the presidency is. Bless the country.
För att vi vill be på plats och ställe för det landet och välsigna det landet.
Secondly, to inspire the church there to pray with us for their country.
Och för att inspirera det landet att tillsammans med oss be för just deras eget land.
Because we found that so many Christians pray for everything but not for their government, for the politics.
För vi fann att folk i det landet ber för allt möjligt utom sin egen regering för politiken.
But we have a mandate as Christians to stand up and pray for the government and for the public life.
Vi har ett mandat att be för vår regering, för politiken och för det offentliga livet.
And there's no limit between town or land or Europe.
Det finns inga begränsningar när det gäller städer eller länder i Europa.
And mandate means power.
Ett mandat innebär makt.
We are called to change political things in the ways of God.
Vår kallelse är att förändra det politiska livet. Det är ett uppdrag från Gud.
I'm coming from Germany and I could tell you stories in the last 10 years while we are praying what things have changed.
Jag kommer från Tyskland och jag kan berätta många olika händelser hur bön verkligen har gjort skillnad.
But I'll not go to preach. This is a great word only. The last point why we go through the countries is to get a feeling for Europe.
När vi nu går från land till land så är det att vi också vill få en känsla för vad Europa är för någonting.
To get a feeling for the country we are going in now.
Och i det här fallet att få en känsla för Sverige.
So I asked this morning, Lord, how shall I look upon Sweden?
Så jag frågade Gud i morse, hur ska jag se på Sverige?
Give me an inspiration.
Hur ska jag förstå? Hjälp mig, inspirera.
And suddenly I saw a wonderful woman.
Och plötsligt såg jag en underbar kvinna.
A wonderful woman clothed in wonderful blue clothes with gold in it.
Klädd i en underbar fin blå klänning med gyllen gult i sig.
And I think there was a crown on her head. She was a queen.
Jag tror det var en krona på huvudet, en drottning.
But it was not Sylvia.
Men det var inte Sylvia.
It was Sweden.
Det var Sverige.
Wonderful, beautiful woman.
Underbar, vacker kvinna.
Beauty and richness and vitality, this was with this woman.
Skönhet, fägring. Ja, hon var underbar.
And I was fascinated as a man.
Jag fascinerades som man.
And suddenly I felt the other side of it.
Och plötsligt så såg jag baksidan.
That this woman also has an attraction.
Att den här kvinnan också hade en attraktion.
And I felt that this is the other side, perhaps of Sweden, that liberalism, that permissiveness, this is also there.
Att den andra sidan var den där frisläppta, ja, förlorade kvinnan.
Mm. And the next picture was I saw the flag of Sweden, blue and the golden cross in it.
Och då såg jag flaggan, den blå flaggan med det gyllene korset.
And it was rolled over the land.
Och den rullades ut över hela landet.
And I understood that this is the sign of the Lamb of God.
Och då förstod jag att detta är tecknet för Guds
and that
land.
Your country is covered with this flag which has the sign of the Lamb of God.
Att detta är tecknet för hela landet, för Guds lamm.
And I heard in my spirit a song which we sing in Germany. Worthy is the Lamb which is slaughtered to take power and glory and honor. And everything. And I sang it for you.
Och jag kände igen sången ifrån mitt Tyskland om lammet som hade blivit slaktat och blivit värdig, ja.
So this is what I want to share with you, that we came to love this country and to bless you as we are blessed through you.
Vi kommer för att välsigna landet så som vi blir välsignade genom er.
Ja, yeah. So far. Thank you.
Tack så mycket. Så ni har fått. Så på det här sättet så får ni en inbjudan att vara med nästa helg. Ni har fått foldrar vid ingången. Och vare sig ni kan komma till Stockholm nästa helg eller ni är kvar i Södertälje. Så var med oss i bönen för Europa. Inte bara nu i gudstjänsten utan en vecka framöver.
Då ska vi alla få vara med och sjunga i en sång som är en kanon. Det vill säga, den här sången består av flera delar. I det här fallet två. Och vi ska först sjunga hela sången så att man känner till den lite grann. Sen delar vi upp oss på två. Och då gäller det för er bäst ni vill att hänga med den som ni tycker att ni vill hänga med. Men vi sjunger den rakt igenom först så ni får lite hum om hur den låter.
Vi har glädjen att ha Fredrik Emanuelsson, kyrkoherde i Järfälla katolska församling, som också är ansvarig för katolska stiftets ekumeniska kontakter här i Sverige. Roligt att du kom hit. Björn Göransson, som ju är kyrkoherde i vår katolska församling, är på väg till England. Så det är så. Fredrik, roligt att du är här. Varsågod, ge oss en hälsning.
Europa handlar om det som är gammalt, men också om det som är nytt. Det är samma spänning som finns i vars och ens hjärta. Den gamla människan, det såriga, det som måste helas, och den nya människan, en ny tid. Jag kunde inte undgå att tänka på Kolosserförsamlingen, där Paulus, vem nu som än har skrivit detta Kolosserbrev, riktar förmaningen i det tredje kapitlet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som kallades, det som ni kallades till som lemmar, gick en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Europa, denna kontinent med djupa rötter. Europa, denna kontinent som består av väst och öst och som under allt för många år hade en mur som gick rakt igenom. Detta Europa som bygger på tradition och som har utifrån vilket evangeliet har utgått till när och fjärran, men som nu inte bara litar på utan behöver för sin överlevnad människor, män och kvinnor, budbärare med evangeliets budskap som lär oss på nytt vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. Europa, denna kontinent med ett så stort ansvar. Europa, denna kontinent med ett ansvar inte bara för sig själv utan för många människor som söker sig hit på flykt. Människor som söker sig hit inte bara för att få ett bättre liv utan för att få just ett liv. Låt oss förenas i en första förbön för denna kontinent. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du bor mitt ibland oss. Vi tackar dig för att vi får kalla denna kontinent Europa för en kristen kontinent. Att våra rötter faktiskt finns i evangeliet, i ditt ord. Vi ber Herre om nåden, om din välsignelse över ditt arbete i oss och med oss. Att förmå att göra synligt ditt rike, ditt ord, mitt i denna kontinent. Hjälp oss, Herre, och ge oss förmåga att ta vårt ansvar att vägleda varandra. Hjälp oss och ge oss nåden och förmågan att kunna visa varandra på den sanna friheten. Den frihet som river murar. Den frihet som låter oss andas med både vår västra och vår östra lunga. På det att vi må vara lemmar i en och samma kropp. Välsigna vårt arbete när vi ser på de som har det svårt. De som söker sig till oss för att få ett liv. Gör våra hjärtan slösande generösa. Gör vårt ansvar stort för alla dessa små. Och hjälp oss, Herre, att på nytt kunna söka den näring genom de rötter vi har i ditt heliga evangelium. Så ber vi genom den heliga ande i Jesu Kristi namn. Amen.
Jag är glad och tacksam att få vara här ikväll. För er som inte känner mig då så heter jag Karl-Erik Salberg och är präst i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Och pendlar in varje dag nästan, arbetsdag. För vi bor här i Södertälje sedan 11 år tillbaka. Fokus ikväll är att be för Europa. Och jag vet inte om jag är ensam om att känna att oj, det var ett stort ämne. Och en som ska hjälpa oss att kanske få vidga visionerna ikväll, det är en av mina favoriter i Bibeln. Och nu tänkte jag att ni skulle få fundera ut vem det kan vara. Och jag ska ge er en liten ledtråd då. Att han, för det är en han, finns bara i apostlagärningarna. Ja, jag har tid. Jag ska vara i Sundbyberg klockan 12 i morgon. En person i apostlagärningarna. Kan jag få något förslag? Stefanos är det inte, men det är en förebild också på många vis. Barnabas är också en av mina förebilder, men det är det inte. Paulus finns också i breven, så att han är det inte. Men han är också en förebild, men inte den som är en av mitt, han är nog förebild nummer ett. Han är ganska anonym. Det var en han. Så att Lydia var det inte. En gång till. Lukas står ju inte vad jag vet med namn i apostlagärningarna. Det finns ju ett vi i apostlagärningarna och det är Lukas med. Men nej, Lukas är det inte, men det är också en förebild. Matteus är det inte. Andreas är det inte. Det är ingen av lärjungarna. Kan säga också då hjälper på traven. För de står i apostlarna ett, alla lärjungarna. Men det är inte dem. Nja, kanske jag måste börja säga det då. Alltså. Silas, nej, det är det inte. Nej, det är ingen förebild. Ja, Ananias som går till, just det, som går till Paulus. Ja, nej, det är inte han heller. Men han är lydig och det är en förebild. Om jag då ger lite mer ledtrådar, så finns han på 4 ställen i, sa jag rätt nu? Han finns i alla fall då i Apostlagärningarna 6. Han finns i Apostlagärningarna 8. Och han finns i Apostlagärningarna 21. Det är på 3 ställen han är. Då är det rätt. Nu hörde jag rätt här. Och han heter Filippos. Ska vi säga det namnet allihop då, så att ingen har missat det. Filippos. Och då kan vi fundera över varför är han ett föredöme som kristen. Och också när vi ska be för Europa. Jag ska ha ett litet kort bibelstudium med er. Och då går vi först lite konstigt nog baklänges. Så vi går till Apostlagärningarna 21. Filippos är då bosatt. Han har rört på sig, flyttat på sig. Precis som många har gjort bland annat här till Södertälje. Och vi har flyttat hit till Södertälje. Och han hade flyttat till Caesarea vid havet. Och han får besök en dag då utav de här vi. Alltså det är Lukas och Paulus och de andra. Och då står det så här i vers 7. 21 och 7 för er som har biblar med er. Från Tyros kom vi till Ptolemais där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag. Varefter vi fortsatte till Caesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos. Men alla kommentarer menar att det är exakt samma Filippos som är beskriven i kapitel 6 och 8. Som var en av de sju, och där kommer förklaringen, för han är en av de sju. Och en av de sju, vad då? En av de sju diakonerna, och vi kommer tillbaka till det sen. Så det måste vara samma som nämns i apostlarna 6, de sju diakonerna, där Stefanos är den mest namnkunnige, den första martyren. Och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Där stannar jag. Och vad är han då föredöme på för vis? Jo, han försöker, och lyckades tydligen, be för och verka för att Guds rike skulle etableras i sin familj. Det är inte alltid det enklaste. Men Filippos hade tydligen bett och arbetat för att Guds rike skulle få manifesteras i hans egen lilla familj. Hur stor den var vet vi inte. Men den var åtminstone bestående av 6 personer. Man och hustru, Filippos och hans hustru, och 4 döttrar. Och det står att alla hade profetisk gåva. Betyder att de hade tagit emot Jesus. De hade blivit fyllda av ande. Och levde i nådegåvernas värld. Så han hade lyckats med detta. Filippos är inte ensam där. Om att lyckas. Be fram och be till seger. Ett genombrott. I det lilla. I den egna familjen. Men jag säger att det inte alltid lätt. Och det är en kamp och ett krig kring familjen i vår tid. Men jag blir påmind en berättelse bara. Jag kommer att verifiera det här nu med lite berättelse från vår egen tid också. Och vi pratade om Ramsele innan. Och där träffade jag en baptistpastor en gång. Som berättade sin historia från sin familj. Jag tror det var hennes föräldrar. Som hade varit, eller om det var farföräldrar. Men i alla fall i släkten. Och som var genuina ateister. Förnekade allt om Gud. Och pappan hade präglat hela sin familj med detta. Så det var i en annars kanske ändå rätt öppet troende byggd. Man kan alla som gick i kyrkan och så vidare. Så fanns det här ett tydligt ateisthem i Ramsele. En dag berättade den här baptistpastorn för mig. Så är pappan ute i skogen och hugger timmer. Som var en vanlig försörjningssätt för gammalt tillbaka. Och där någonstans händer någonting bland furorna. Att den här mannen drabbas på något vis av ett gudsmöte. Så beskrev den här baptistpastorn för mig. Och han faller på knä vid en stubbe. Och ber om syndernas förlåtelse. Tårarna rinner ner i, droppar ner i snön. Och det är en ny skapelse som är född där i Ramseleskogen. Och så kommer han hem. Han hade gått hemifrån som en ateist. Och kommer hem som en troende. Och han håller förstås inte tyst med detta i sin familj. Utan börjar att prata. Ett budskap och tala ett budskap som han aldrig har talat förut. Och naturligtvis familjen är konfunderad. Men det slutade i alla fall med att hela familjen överlämnar sitt liv åt Gud. Och som sagt, den här baptistpastorn berättar det. Så att till och med de som går ut i så att säga, aktiv kristig tjänst kom ur denna före detta ateistfamilj. Det hände när en person hade ett gudsmöte i skogen. Jag vet inte hur vilket gudsmöte eller kristusmöte som Filippos hade haft. Men han hade haft det. Och han började tjäna och han började be och tjäna och fick se att Guds rike manifesterades i hans lilla familj. Eller hans, ja, hur stor den nu var. Då hoppar vi vidare till Apostlagärningarna 6. Då möter vi honom då för första gången egentligen. Vid denna tid, och jag börjar med vers 1 där, då lärjungarnas antal ständigt växte. Hur många av er tycker det är roligt när församlingar stagnerar? Räck upp en hand. Hur många av er tycker det är roligt när församlingar växer? Och stagnation har problem. Och expansion har problem. Så också här i Jerusalem, den första sommaren för församlingen, började de grekisktalande judarna klaga över, är det problemet, att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. Här tycker jag är festligt uttryckt. Den dagliga utspisningen, ska vi säga det? Den dagliga utspisningen. Har ni tänkt på det? Har ni hört många predikningar om det? Att apostlarna höll på med daglig utspisning. Höll på att betjäna de fattiga där i församlingen eller utanför församlingen, men åtminstone i församlingen. Har ni tänkt att se ni framför er Petrus stå där och göra smörgåsar? Eller Matteus stå där och koka soppa? Det är väl det står. Den dagliga utspisningen. Varje dag gjorde de det också. Förstår inte hur de fick tid. Men det höll de på med. De 12, alltså de lärjungarna, kallade samman alla lärjungarna och alla de kristustroende då, och sa det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, och så kommer det Filippos, där är han, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus. Vi vet väldigt lite om många av dem där. Något vet om några. Nikolaus, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Och så står det en av dem. Alltså Lukas är rolig. Jag tycker Lukas är lite... Jag vet inte om han skriver avsiktligt med humor. Så står det också, även en stor mängd präster började omfatta tron. Här är alltså möter vi diakonen Filippos. Som är i tjänst alltså varje dag, den dagliga utspisningen. Och här är han då också ett föredöme, eller förebild för mig. Åh, så där vill jag leva. Jag vill leva som en diakon bland hjälpbehövande människor. Och för att vara personlig då, så är det det jag fått göra nu i 21 år snart. Fått vara präst i Santa Clara kyrka i Stockholm. Och bland det första vi gjorde när jag kom dit i en tom katedral. Vi mötte 3 personer på min första gudstjänst där. Den tar 450 så det fanns lite plats. Och när jag då mötte de här 3 för första gången där, så tänkte jag, det här kan ju bli ganska svårt och utmanande. Men det vi då började med att göra var bland annat att vi började med bön en dag i veckan, en timme i veckan. Och var vi många på bönen så var vi 4. Och så började vi, en frälsningssoldat och jag, att gå ut på Malmskillnadsgatan till de prostituerade. Och det har vi fortsatt med också. Jag har fortsatt både med bönen och med det här att gå ut till de behövande. Det är inte de grekisktalande judarnas änkor vi går ut till, utan de grekisktalande änkorna, utan det är till, de har varit till de prostituerade. Var det vår kallelse? Narkomanerna. Och där har vi fått mycket mer än vad vi har gett. När jag kommer dit till Klara, nu ska jag be det här med bön för ett område jag är inne på nu. För tydligen var det så att Filippos och hans 6 kamrater satte, och apostlarna, de satte ett visst märke på Jerusalem. Kanske inte hela Jerusalem, men delar av Jerusalem genom sin diakonala verksamhet. Det står ju här att Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt, och till och med prästerna kommer med. Så det måste ha satt en prägel på kanske delar av Jerusalem i alla fall. En del menar kanske att Jerusalem på den här tiden hade 25 000, 30 000 människor. När jag började i Klara kyrka 1989, då var det vad jag tycker Stockholms våldscentrum, Stockholms drogcentrum, Stockholms prostitutionscentrum. Och med mina ovana ögon så var det här en väldigt farlig miljö och skrämmande miljö. Men vi bad en timme i veckan och vi gick ut, den här frälsningssoldaten och jag, tills han bara försvann och jag måste ta med mig andra. Ett ord som jag stod på väldigt ofta, det var det här. När jag stod på Malmskillnadsgatan och var rädd, Hallikar och andra. Han som är i er är större än den som är i världen. Han som är i er är större än den som är i världen. Nu har vi hållit på i 20 år. Kanske efter ungefär 10 års tid när jag hade varit där, så tycker jag att jag började märka att city började förändras. Folk som hade suttit och druckit och gjort andra saker också, runt till exempel den kyrka som jag tjänade, det blev så småningom förbjudet av Stockholms stad att göra det. Det blev en så kallad alkoholfri zon. Det var inte vi som så att säga gjorde detta, men staden hjälpte oss med det så att det blev på det viset. Och sen så började jag läsa lite tidningsrubriker. Ska vi se om det här funkar. Där det till exempel stod, nu ska vi se, vart ska vi trycka på nu? Där kanske, va? Mm. Där det stod så här, ser ni vad det står där? Och då blev jag också lite förvånad, jaha. Det här var ju ändå våldscentrum på något vis, men det stod ändå de här rubrikerna att personrånen minskar i city. Minskad brottslighet på citys innekrogar stod det också här, ja. Jaha, tänkte vi. Vad roligt. Och här var vi i en kyrka mitt i det området och det var ju roligt om någonting kunde ske. Och så kunde det stå någon sån här saker. Det här är väl omöjligt för att se kanske, men jag kan hjälpa dig att det står så här. Det är tyvärr en liten ökning av inbrott i Stockholms län. Och så står det att det ökar med då och så, de här siffrorna. Och så stod det då, det finns en liten, om ni kan se det, en liten sån här pelare där det är ett minus på att det har minskat. Och det var då förstås i city. Och det gladde oss också, för kyrkan som gick bedjande och tjänande där i city. Och roligt att vi kunde få se några såna här positiva tecken. Och så läste jag lite detaljstatistik just om det här i en tidning, som en gratistidning. Och då stod det annat så här om city, att det hade varit 26 i inbrott då, det där året där. Att det hade varit på Lidingö och Katarina och Maria och så vidare. Och så stod det då också, Klara stod det där såg jag. Och där stod det 0. Ja. Och då gladde det ju också en präst som satt där och bad och som gick ut på Malmskillnadsgatan och Sergels torg. Men inte en minsta tanke om att det där hade någon större sammanhang med det vi höll på med. Men sen 1994 då så hade ju vi bett 2 timmar per dag, måndag till fredag. 1 timme på morgonen och 1 timme på eftermiddagen. Och vi bad ju också naturligtvis i Stockholm. Eller vårt närområde. Och en dag, år 2000, så kommer det en man fram till vår kaffevagn som vi har nere på Sergels torg. Och så säger han så här till mig. Det har blivit färre pundare här på plattan, sa han. Pundare, narkomaner. Jag håller på sedan slutet av 60-talet och det har blivit färre pundare, sa han. Och det hade också jag noterat. Det var inte de här tunga heroinisterna som stod det längre, utan det var flyktingar, psykiskt sköra, ensamma och så vidare. Så jag tänkte att jag ska passa på att fråga honom. Här är en expert som jag har framför mig. Så jag frågade honom. Ja, det tycker jag också, sa jag. Vad tror du det beror på? Och då kom det blixtsnabbt så här från honom. Beror på er, sa han. Va? På oss? Bleka typer som står här på plattan? Ja. Oh, sa han. Och då kom det och lyssna. Den ande som är i er är så stark. Ja. Så här kan inte vi vara. Ja. Oj då. Om jag säger det till polisen eller de som håller på arbetar i city, socialarbetare, så skulle de ju bara kanske inte ta det direkt, va? Men jag vill ha med mig den förklaringen också. För att bara några veckor efter det här så läste jag i Metro då om att knarkcentrum flyttar från Sergels torg, står det. Och att det nu är tyvärr andra platser som har det. Men inte det här området i city. Jag säger inte att det området i city är helt rent och fritt. Men för att återsluta där vid Malmskillnadsgatan så är det inte längre ett stort prostitutionsstråk idag. Utan det, på grund av nya lagar där, så har ju det här blivit en ganska tom gata också för prostitution. Man har flyttat säkert på till andra sätt, men det är inte det det var en gång förut. Det Filippos fick uppleva i Jerusalem har vi ändå fått se lite av. Att en del av en stad kan förändras. Filippos fick se sin familj förändras. Han fick se en liten del av en stad förändras. Kanske just genom att han var en tjänande och bedjande människa. Ja, orkar ni med lite mer? Hoppar vi till Apostlagärningarna 8 då. Då möter vi Filippos igen. Och nu är det lite ännu större för honom. Då står så här. Att det, vers 4, det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Alltså efter förföljelsen, efter Stefanos död, den första martyren. Filippos, nu är han där igen, kom till huvudstaden i Samarien. De flesta exegeter menar att det är Samaria som är det. Och förkunnade Kristus för folket där. Det är vad en kristen ska göra. Det är det största han har, det är nästan det enda han har, att förkunna Kristus. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Till från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Här tyckte alltså vänner har gått, hans inflytandet har gått större. En människa som kommer och predikar Kristus. Som ber och tjänar, ber och befriar. Han får uppleva att till och med en hel stad tar emot evangeliet. En hel stad blir påverkad. I det här fallet en ganska liten stad. Men ändå, att få sätta ett märke på en stad. Och tittar vi igenom kyrko- och missionshistorien så finner vi också såna här platser. Där en rörelse verkligen har liksom satt sin totala prägel på en stad. Och det kanske bara varit en person som lik Filippos kom dit en gång och bad och tjänade och fick se detta resultat. Vi hoppar till, men då hoppar vi inte från, då tar vi inte Filippos, utan vi hoppar till Apostlagärningarna 19. Så får vi se ett ännu större, så att säga, genomslag av kring en bedjande och tjänande människa, en kristen. Och då är det Paulus. Och om ni slår upp 19 kapitlet och den 11 versen, så står det: Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit beröring med hans kropp och lade den på de sjuka, och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Och så står det lite längre ner då att de börjar undra, vem är den Jesus som du förkunnar? Och så vers 17 så står det: detta blev känt i hela Efesos. Är det någon som vet hur stor Efesos var? Stor stad Efesos var? 250 000 människor. Det är en stor stad nu. Det är inte ett Samarien, det är inte ett liten del av Jerusalem. Och alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev ärat. Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt. Och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Här är ett exempel på alltså ett stort område som blir påverkat genom en bedjande och tjänande människa. Där har vi också sett lite av i historien. Och det mest tydliga exemplet kanske på nära håll, det är Lars Levele Stadius. som från upp där uppe i norr, Karesuando och Pajala, fick bli ett redskap för en väckelse på 1800-talet. Och som idag har påverkat hela det vi kallar för Nordkalotten. Och när jag läser då om Filippos så är det klart en bön för mig. Men Gud, låt mig få vara med om det här. Att få påverka en stad som han fick göra. Att få påverka till och med ett större sammanhang, en större område. Kunde det ske för Filippos och kunde det ske för Paulus, så kanske det också kan få ske för dig och mig, tänker jag. Nu ska vi ta det sista bibelsammanhanget. Och då ska vi tillbaks till Apostlagärningarna 8. Och Filippos igen. Hänger ni med nu, min tanke? Filippos har varit med om att manifestera Guds rike i sin familj. I en del av en stad. I en stad. Och så hoppar vi över till Paulus, en lite större stad. Världsstad som Efesos. Och så är vi tillbaks till Filippos igen. Och då är det den här välkända berättelsen om Filippos, den etiopiska hovmannen. Filippos är mitt uppe i en väckelse i Samarien. När han får Guds tilltal att bege sig ner till Gaza. Och där möter han en etiopisk hovman som är på väg hem från festligheterna. Och han får undervisa denne etiopiska hovman som är vidöppen för evangeliet. Om vem Jesaja 53 handlar om. Nämligen om Jesus. Vers 36. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten. Och hovmannen sa: det här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet. Och Filippos döpte honom. Vi vet ju sen inte vad som hände med den här hovmannen. Men det är väl är det någon av oss som tror att han kom hem till Aksum eller Etiopien, Aksum som det hette då, och var helt tyst. Är det någon av er som tror det? Men förmodligen så sa han någonting hemma där om att han hade mött en man som hette, vad hette han nu? Ja, var det Filip eller Filipp? Ja, Filippos hette han, ja, just det. Och som hade berättat om en som hette, ja, vad hette han? Jesus? Ja, just det. Så vidare. Så att det här berättade han säkert. Etiopien är ett av världens äldsta kristna länder. Med en kung som döptes år 333. Men det såddes säkert någonting in lite tidigare. Och det Filippos fick vara med om, åtminstone leker jag med den bilden. Det är det att han fick vara med om att förändra ett land. Och säger jag, gode Gud, använd oss till det. Att få bedjande och tjänande, få vara med om och ha betydelse för ett land. Tycker ni det är roligt? En av de som har fått göra det, jag har också skrivit en bok som jag har med mig, som heter Mamma kyrkan berättar. Plus att jag har med mig ett häfte om bön. Så ni får också köpa det om ni vill och stötta när arbetet är klara. Men där har jag 1700-talets guide. En guide som guidar oss genom 1700-talet. Och John Wesley. John Wesley var anglikansk präst. Anglikanska kyrkans portar stängdes för honom till att börja med. Och han måste mot sin vilja ut på gator och torg och kullar och predika evangeliet. Och han predikade för så många och så många och så många. 3 gånger per dag predikade han. Och man menar, den mannen förändrade England. På andra sidan kanalen i Frankrike så försiggick en blodig fransk revolution. På den här sidan kanalen försiggick en oblodig andlig engelsk revolution. Kring en man som heter John Wesley. John Wesley som sagt predikade 3 gånger per dag. När han var 86 år så skriver han sin journal. Förlåt mig herre, nu kan jag bara, orkar jag bara predika 2 gånger per dag. Och då blir för mig också John Wesley ett exempel på. Det är det möjligt för oss, du och jag här och nu. I vår tid. Att få vara med om att förändra. Sätta ett märke på ett land. Ja, var det möjligt för Filippos? Var det möjligt för John Wesley? Så hittar inte jag något bibelställe som säger att det ska vara helt omöjligt för dig och mig i alla fall. Och så är vi då framme till sist. Vid bön för Europa. Då har vi fått lite vidgade visioner i alla fall. Familjen, en liten del av staden. Staden, en större stad och ett land. Och tydligen möjligt. Men Europa, stort. Från Malta upp, ner till vart upp? längst upp i Treriksröset och Hammerfest och allt vad det är. Det är ju stort. Är det möjligt? Och från Irland och bort till Moldavien, är det möjligt? Och så några bedjare. Ganska många bedjare. Ja, då blickar jag ner mot Afrika i alla fall då. Vet ni hur många procent som var kristna i Afrika år 1900? Gissa. Ingen behöver skämmas, så nu 10? Ja, 9 brukar man säga. Hur många var kristna vid det seklets slut? 20? Lite mer. 30 mer. 40 lite mer. 50 ungefär. 45, 48, 50. Aldrig har i historien en kontinent på bara 100 år blivit kristen. Då kanske det går med en trött Europa. Ett sekulariserat Europa. Det gick för Filippos och Paulus och hans vänner när de erövrade Medelhavsområdet. 11 rädda judar från början. Och så på 300-talet är så att säga kontinenten deras, Medelhavsområdet deras. Så låt Filippos ikväll, och därmed stänger jag Bibeln. Låt Filippos få vara ett hoppets tecken, en modell för oss att be och tjäna. Och be och arbeta för att se också Europa förändrat. Det är stora ord, men låt oss i alla fall tänka på att det har varit möjligt förut, det kan ske igen. Ska vi resa oss? Herre, jag vill lyfta upp med massor av människor här att tänka att få leva sitt liv som Filippos. Att få ha sin familj med sig. Att få betjäna fattiga och nödlidande människor. Att få vara med och påverka en stad. Att få vara med och påverka ett större område. Att få med och påverka ett land. Och också tillsammans med andra så frön som förändrar en hel världsdel på den tiden. Herre, vi vill vara med om samma sak. Vi vill vara med om samma sak. Och vi tackar dig för det vi hittills har sett i våra egna liv. Och Herre, men vi säger vi vill se mera. Och vi är beredda. Det är också en farlig bön, men vi säger vi är beredda att få att stå till förfogande för människors förvandling, städers förvandling, länders förvandling och världsdelars förvandling. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod. Vi kan väl fortsätta stå under lovsången. Eller det var det kollekt nu. Ja, förlåt.
Ja, nu försöker du leda mötet också. Jag tycker vi ska sitta ner, för vi ska ta en kollekt. Faktiskt. Det ska vi göra. Och nu har vi fått en underbar uppmuntran om vad som är möjligt. Vi kommer i dagens kollekt låta vännerna i den här bönenätverket få del av kollekten. Jag har konfererat med SKRs ordförande Stellan Bengtsson. Och vi är överens om att vi låter kollekten ikväll gå till det arbete som bönenätverket för Europa behöver. Vi behöver bedjare. Och då vill vi gärna uppmuntra det med kvällens kollekt. Jag kan säga att efter gudstjänsten, vi har en del kvar ännu. Jag har redan sagt att vi är glada över att vi har den syriska ortodoxa kyrkan med oss. Och de kommer alldeles strax att få vara med om att be tillsammans för oss, med oss och för Europa. Men nu ber vi för den här gåvan som vi har burit fram. Och vi ber för det bönenätverk som vi har lyssnat finns för Europa. Gud, vi tackar dig för människor som ställer sig till ditt förfogande för att tjäna dig i bön och förbön. Nu ber vi, Herre, för gåvan vi har samlat ikväll. Låt den få bli till rik välsignelse. Vi tackar dig att du välsignar också varje givare. I Jesu namn. Amen. Tack som gav gåvan. Välkomna upp, det är fader Josef och fader Gabriel från som är präster i Sankt Jakob och Sankt Afram, våra två präktiga katedraler som den syriska ortodoxa kyrkan har i Södertälje.
Jag är också väldigt glad över att Josef Sai, den första ortodoxa prästen, syriska ortodoxa prästen i Södertälje, är med oss ikväll. Där. Välkommen Josef Sai. Jag vet inte om han kommer att vara med och be, men i alla fall är det roligt att ha honom här. Som kom redan på 70-talet tror jag. 84, ja det var tidigt. 74, jag tyckte väl det. Så var det. Detta är fader Gabriel och fader Josef. Samuel. Och så nu får ni, jag lämnar över mikrofonen och då får vi se hur det blir. Det var en härlig gudstjänst jag var när Gabriel invigdes. Den tog 5,5 timme tror jag. Bara 5,5 timme. Men nu har vi hela kvällen på oss. Varsågod. Kan ni låta den här vandra emellan er?
Vi kommer att sjunga en bön som vi brukar använda på måndagar på kvällen. Och det handlar om efter lång dag och hårt arbete ute i fältet när vi kommer hem. Och ber vi Gud att Gud ska förstärka oss igen för att kunna gå upp på morgonen. Och sen förlåta oss våra synder och har vi syndat någonting. Och sen ber vi Gud igen att Gud ska acceptera vår tjänst och lyssna på våra bön och ge oss möjlighet att kunna utveckla oss mer och mer hela tiden. Sen ber vi också till varandra och till allmänheten, till våra döda och till levande. Var och en har sin bön. Sen vi ber till alla att de ska fortsätta be hela tiden och Gud säkert kommer lyssna på oss och höra oss.
Välsignade samlade församlingarna här i Pingstkyrkan i Jesus Kristus namn. Vill vi påminna vår Herre Jesus Kristus vilje om kärlek till varandra som vi ska be nu för bevarande Europa. Jag vill läsa en text från Johannes evangelisten. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Älska varandra. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och ni är mina vänner om ni gör vad jag befalar er. Och jag kallar inte er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er mina vänner. Och vi ska be nu tillsammans med fader Gabriel och fader Josef tillsammans.
Det som jag sa, det är aftonbön och när vi går till sängen använder den här bönen enskilt och tillsammans också. مورد رام شو قبل تشمشتان وصلا وثانا غيت رغدو ماي فانبرا ميشيلو ذكولا من برغاز ودم لعضروني وبولاي نودا من بصودو بيحو يولي شورو برغوصو بيوم دين وتحيلو قيموا لبقى اليوتا فقدم بي نمشي حمر يورحم علينا عدارة طيف لوحو ينحطو يقابل بوحو واجبق لسغلوث موريو موريك رحيم مالك ورسو سيدوني دم راي موت حثي لوليت خلفي دم رحمو نوثو ساتر موريو رحيم مالك شو ما كولو شما بعوثو عبدي بم رحمو نوثو
رم شمردم لشینا فلی زدی قوتا هبرم شیحا فروقن دتو ملکم شبح ونواتا تلیم عینن حسو حوبن وحطوح قل علم و هودتی البتر و رحم مريم سترون الرحمة طيب وداتكم بفن وصيب وخناطر لهم من بيشو حيلة وثي يمين وتقين له كله اليوم وذب حياة شينو نملغ بينو ثان وبالصبر فرقون النفشو تذب في سلو بصل مريم ديل الثوم وادخله القديشة حاسولي حوبا يرحم علي الله ريخو إيقورد مريم من أثر العلم ريخو إيقورد مريم من أثر العلم برخو إيقورد مريم من أثر العلم تيتو يوتو قدشتو ومشبحتو رحم له ليثو يوثو قدشتو ومشبحتو ترحم له ليثو يوثو قدشتو ومشبحتو حصول رحم له قدشة ومشبحت العلم قدشة ومشبحت العلم قدشة برغ شمخ العلمي شبحو لغمورا شبحو لغمورا عبلن برغ مور
فضرور سنسيري قدش شموتي تملكوتو نوسي بيونو خي كانو دمشمايو وبرعو عبلا لحمو سخونا يومنا وشبوق لذ حوبا وحطوها اي كانوا دفحنا شباقا حيوبا لو تعلا لسيونو ايلو فاصولا من بيشوميتو ديلو خي ملكوثو حايلو تشبوتو العالم علمي نامي
Alltså i fokus finns det hopp, frälsning och fred faktiskt. Tack så mycket.
Gud bevara oss allihopa.
Så går vi mot avslutningen och vi ska avsluta, som jag redan nämnde i början, med att be för Södertälje. Får jag be representanterna för de olika församlingarna, och på det sättet så representeras ju hela kristen Södertälje. Välkomna upp. Det är Stellan Bengtsson, Svenska kyrkan, och det är Ulla Svensson, Missionskyrkan. Det är Roger Blomberg i Frälsningsarmén, och det är Daniela Åström från Baptistkyrkan och pastor Nabil Hermes från Pingstkyrkan. Och så får vi fader Gabriel och fader Josef, präster lokalt. Och så nu står vi upp och så ber vi. Och när den här bönestunden är avslutad för Södertälje, och jag kommer att skicka mikrofonen runt här nu, så får ni be, men ni får be kort förstås. Så ska Stellan uttala Herrens välsignelse över oss innan vi lyssnar till den sista lovsång. Och nu vet vi att det är Södertälje. Vi har bett för Europa, Sverige, och nu ber vi för Södertälje. Sveriges mest kristna stad. Så är det faktiskt om man tänker sig alla de kyrkobesökare som finns i varje vecka. I Södertälje finns det ingen stad som har så många kyrkobesökare i Södertälje. Vilken resurs för Gud. Låt oss be att vi alla, var och en enskild kristen, också i vår vardag lever ut Kristuslivet genom den heliga andes kraft. Det är vår förbön. Södertälje ska få bli modellen för ett nytt andligt uppvaknande. Vi tror det.
Herre, jag tackar dig för den här heliga stunden. Herre, jag tackar dig för allt som du har gjort för oss. Tack för din förlåtelse och befrielse. Tack att vi får komma till dig som vi är. Herre, du som är densamma igår, idag och för evigt. Herre, jag ber dig att du välsignar vår församling. Jag ber om en riklig välsignelse över hela Södertälje. Över alla som bor i Södertälje. Över alla församlingar. Herre, jag ber att du gör under och mirakel i Södertälje. Herre, låt din vilja ske i Södertälje. Gör oss till dina lärjungar. Förbarma dig över oss. I Jesu Kristi namn ber jag dig. Amen.
Jag prisar dig Jesus att vi är kallade, utrustade och samlade här i din stad. En stad som du vill förvandla. Tack att inför dig här så är det ingen skillnad. Ingen grek eller jude, svensk eller invandrare, man eller kvinna. Utan var och en av oss har du, Herre, omslutit med din kärlek. Du har också kallat oss att vandra i din kärlek och förmedla din kärlek. Till omvändelse, till förnyelse och också ett nytt liv i dig och genom dig. Använd oss, Herre. Gör oss frimodiga. Gör oss fria i dig. Låt oss gå. Amen.
Herre, vi tackar dig för att vi får vara inför ditt ansikte. Och du ser den här staden, Herre. Du älskar människorna i den här staden. Och du ser också alla kristna som finns där i vardagen. Som möter människor på arbetsplatser och i skolan och i alla möjliga sammanhang, Herre. Och jag ber, Herre, att vi ska kunna vara ett ljus och salt i vardagen bland människor som vi möter. Vi ber för våra politiker, vi ber för skolan, vi ber för sjukvården, vi ber för arbetsplatserna som finns här. Herre, vi ber för de som har det svårt på många olika sätt. De som är arbetslösa, de som är sjuka. Herre, de som undrar hur framtiden ska bli. Ja, Herre, vi vill att din kraft och din eld ska komma över den här staden så att människor blir helade och upprättade. Tack Herre för att du älskar människorna. Tack Herre för att vi var och en där vi finns i vår vardag kan finnas till här för ditt rike. Vi hjälper oss att se det, att vad alla behövs i detta som du vill med den här staden. Och du ser oss och du vill använda oss och du vill utrusta oss var och en personligen. Tack Herre för att du hör vår bön. Amen.
Herre, i ditt ord kan vi läsa att det står att grekerna bad om att få se dig. Och Herre, vi tror att det står där som en påminnelse också till oss idag. Att det finns så många människor som ber om att få se dig. En del vet inte ens om att det är dig de söker. Vi vill därför be dig, Herre, om att du ska hjälpa oss att vara tydliga och att vi kan göra dig tydlig och synlig här i vår stad. Hjälp du att du syns i våra liv. Och Herre, också vi som har svarat ja till din kallelse, hjälp oss att kunna se dig mer och mer och att kunna lära känna dig mer och mer. Och Herre, hjälp oss att vi också ser att kärleken oss emellan finns och att den växer och att den räcker till för andra människor. I ditt namn ber vi. Amen.
Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du blev vägen för oss under våra svåra tider. Svåra stunder i våra hemländer, de heliga länder, där apostlarna och lärjungarna, profeterna hade vandrat. De hämtat oss till de här staderna, Södertälje, bland detta land som är välsignat av dig. Vi ber dig fortsätta att välsigna detta land så att samhället ska stärkas i din tro. Så att integrationen bland vårt folk, alla folkgrupper som finns i Södertälje ska vara stark så att alla ska älska varandra som vi ska älska dig. Vi tackar dig för allt som du gav oss. Vi tackar Gud för att vi fick befinna oss här i detta heliga landet och i Södertälje. Ge oss det vi behöver. Från dig tar vi allt. Vi tackar dig för evigt. Amen.
Kära himmelske Fader, vi tackar dig för alla de fäder och mödrar vi har i vår bakgrund. Människor som har bett för oss i vårt land. Människor som har funnit frälsningen i dig tidigare. Och att deras förböner, Herre, är någonting som också har verkan i vår tid. Tack Herre för att vi får vila i det. Att det finns människor som har varit före och som har bett för oss. Och att vi får stå i den traditionen att själva vara bedjare och förebedjare. Tack för vårt svenska folk, och vi ber för att vårt folk ska få förnyas på den apostlarnas tro som de en gång har fått höra. Att människor ska återigen, vårt samhälle ska kunna präglas av din egen närvaro. Kom Herre och led vår konung och all överhet efter din vilja. Och Herre, att människor i alla olika nivåer som har ledande ställningar lyssnar efter vad du har att säga.
Bevara oss, vår Herre Jesus Kristus. Moran Yeshua Mashiach. تار عذر حمايك لوتي حوث بافين مور حاطو إحنا مودينا نوثرا حاملين حوبو خحطو من أثرو سيدان مور دبيض موتو خذبات لاث ميتو ثان وثرا حاملين ببارا أوس هرى ببارا دين ورسون دوهر سكابات فور مني خوص بستا ببارا هلا وردن وعالصن فينسي ببارا هلا وردن فرون كريجت فرون هنجر فرون عالصن ارونت Bevara oss så att vi når dig. Bevara oss så att vi ska komma till slutet och vara tillsammans med dig i din paradis som du har lovat oss. Amen.
Vi ber tillsammans om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Så underbart. Vi har ju så härligt här ikväll nu. Peter har fått något som han vill dela med oss. Varsågod Peter, kom upp här så du syns bra. Ni kan sitta ner ett ögonblick. Vi ska strax avsluta, men varsågod.
Martin Luther King sa, I have a dream. Jag har en dröm för Södertälje. Amen. Och när jag ser mina bröder och systrar här, då slår det mitt hjärta att vi ska bli ett, va? Att vi ska bli ett som Guds folk. Jag ser bild framför mig hur människor i alla hem i Södertälje, i Hovsjö, i Geneta, i Ronna, i Brunnsäng, Västergård, Fornhöjden kommer samman tillsammans över samfundsgränserna för att vi älskar varandra och vi älskar Jesus och ber tillsammans. Ja. Jag längtar efter mer av det. Ja. Längtar efter mer av det. Att vi ska mötas. Att vi ska se att det är inte en delad kyrka. Kristus är inte delad. Vi är ett i honom. Amen. För när Jesus dog på korset så sa han det är fullbordat. Ja. Och då brast förhänget. Och vägen in till det allra heligaste fanns för var och en som bekänner Jesus Kristus som Herre. Och det är det vi får dela. Det får vi stå fasta på. Gud välsigne alla och tack för ikväll. Det här är fantastiskt. Välsignelse över er. Var och en. Och era församlingar. Amen.
Amen. En bättre avslutning hade vi inte kunnat få. Eller hur? Tack ni alla som kom. Kom ihåg nu det som finns där nere på borden. Bokborden. Det var ju Peter Artmans. Den nya ekumeniken. Vävde ett stycke. Karl-Erik Salberg har med sig något. Du kanske till och med har skivan med dig. Vad sorgligt. Han har ju sjungit in en skiva. Visste ni det? Mm. Gamla fina läsarsånger. Och sen vet ni, får ni hälsa på alla de här prelaterna om ni går till Humlan och fikar. Fader Gabriel ser lite tveksam ut. Du är ju ung fortfarande. Gud välsigne oss alla. Välkomna till Café Humlan. För den som orkar, vi kommer att se vem som inte gör det.